Jag äter inte frukost, så jag har druckit, det här blir min andra kopp kaffe. Med lite mjölk då, om det räknas som frukost. Och snus.
Då säger jag välkommen till Krogpodden igen, Johan Jureskog.
Ja, men det är jättehärligt att få vara här igen. Hur många har haft en revansch här hos dig?
Du är nummer ett här.
Ja, ah, vad kul. Ja. Vad roligt, tack.
Vad vill du prata om?
Nej, men det är väl aktuella grejer kanske. Jag vet inte hur länge sedan jag var här sist.
2017.
Ja, men det var ju innan pandemin. Pandemin kan vi ju absolut prata lite om. Vi kan prata om våren, för den var väldigt intressant för mig på många aspekter. Och sen så står jag ju inför två nya öppningar här i höst som ligger mig varmt om hjärtat.
Jag antecknar. Jag ska avkräva dig på fullständigt namn och familj.
Jag heter Johan Bengt Fox Jureskog. Och jag är gift med min kära fru Paulina Jureskog, som kallas Polly. Och sen så har jag lilla Greta på 5 år och Jon som fyller 3 på lördag. Och sen har jag en hund som heter Brando.
Stor familj får man säga ändå.
Mm. Han är också snart 3 år.
Vilka skärmregler gäller för Greta hemma? Hur många timmar iPad är lagom?
Vi är ju en familj med väldigt lite rutiner tyvärr. Det har ju fått att våra barn är ganska open-minded och nyfikna. Montessori, alla är det hemma liksom. De är riktiga superduktiga, går på krogen redan. Och artiga har vi hört. Men skärmtid, till exempel i somras, blev det alldeles för mycket. Det var alltså sommaren var ju, vi har ett ställe ute i skärgården som vi vill tillbringa somrarna på och många helger under året. Och där i somras så var det ju alldeles för dåligt väder, så det var alldeles för mycket skärmtid. Men vi har liksom ingen, vi pratar om att de tittar emellanåt lite för mycket på skärm. Mm. Men det, jag vet inte, de är lite unga än, tror jag. Mm.
Vad blir det för mat hemma? Har både Greta och Jon önskemål, eller mest Greta som kanske, vad beställer hon av dig?
Nej, men jag tycker att de är förvånansvärt nyfikna när vi går på restaurang. Men man kan ju tro liksom att som kock och så ska man absolut inte ge dem något halvfabrikat och sådär. Men det blir en del mammaskan och falukorv och de älskar det där. Jag lagar vardagsmässigt inte så mycket mat till dem. Jag är liksom inte hemma på det sättet, utan det är min fru som gör. Men på helgerna så älskar jag ju att laga mat. Och då lagar jag, ja men det kan bli allt från brandad, som är då potatis mosat med olivolja. Inte så mycket vitlök till dem. Lite örter, citron och fisk, kokt fisk. Det är en favorit. Men de är duktiga. Våga prova lite grejer. Sen älskar de ju såklart hamburgare och pizza också. Det är om de får välja. Mm.
Vad har varit ditt bästa minne från sommaren?
Bästa minnet från sommaren var midsommar. Midsommarafton där vi var extremt härligt väder. Och det var ganska varmt i vattnet. Och vi kunde hoppa ner på bryggan på kvällskvisten när barnen är lagda och tända en brasa och nattbada. Det är för mig, det känner jag att det, är liksom, det ger mig så mycket energi och det är det jag lever för resten av året. Men sen så kom ju juli där och det var väl hyfsat i en vecka. Sen var det ju 4 veckor regn och blåst och i år har vi ligger på ett ganska känsligt läge och i år så har det varit en konstig vind som aldrig har varit förut. Så har det inte varit regn så har det varit konstig vind som har gjort att vi sitter ute jämnt. Men vi har inte suttit ute mer än 10 gånger i år liksom, under sommaren.
När jag gjorde min research här så hittar man ju, det är tacksamt att göra research om dig för det finns ju väldigt mycket information och intervjuer att tillgå.
Mm.
Så jag kör på en här och du säger så här: du gråter till lilla sjöjungfrun, du beskriver dig själv som en känslig person, men samtidigt så är du ju 1,95 lång och ser ganska tuff ut. Mm. Vem är Johan Jureskog?
Ja, men vi har pratat ganska mycket om det. Man kan väl säga att min tv-karriär slog fart 2013 med Kockarnas kamp. Sen hade jag gjort ganska mycket tv-produktion innan. Men där blev ju jag tuffa killen, 1,95, rakad, killarnas kille liksom. Nu är den här tv-vändan med Let's Dance och ett välkänt kockprogram som kommer att gå igen i höst. Framförallt med min frus. Hon har påverkat mig i det här att du måste visa dina känsliga sidor. De har växt lite med att jag blivit pappa, helt klart. Men jag har alltid varit känslig och lever efter pass it forward-mentaliteten att hjälpa, vara generös men inte förvänta mig någonting tillbaka. Det har alltid varit min, sen jag såg den dokumentären i sjuan tror jag vi såg den. Ett experiment som gjordes i Kalifornien på 70-talet om passive forward-mentaliteten. Och det jobbar man väldigt mycket med i USA, vilket jag tycker är väldigt härligt. Den här nybyggarmentaliteten som fortfarande finns hos många där borta, där man behandlar dig, även om man träffas under en kväll, som en bästa kompis och förväntar sig ingenting tillbaka. Tänk om alla hade den filosofin och bara bjuder på sig själv och både med leenden och monetärt och öppnar upp sina hem, och det är någonting jag lever för. Jag skulle säga att i 2013 kanske jag hade mer att bevisa vem jag var matlagningsmässigt och som kock än vad jag kanske är idag. Idag har det ju hänt mycket på 10 år för mig, och jag känner kanske inte att jag behöver bevisa lika mycket, men jag gråter nästan varje dag. Senast i helgen så såg jag en film som berörde mig. Jag tittar extremt mycket på film. Jag tittar nästan på film varje dag. Och hade missat den här filmen. Den vann Oscar för bästa film 2021 tror jag det var. Och den heter Coda. Har du sett den?
Nej tyvärr, men jag kommer ju se den efter det här.
Ja, intrigen är i att det handlar om en familj i Massachusetts som är en fiskarfamilj i generationer. Och det är tufft. Och det är mamma, pappa, dotter och son. Mamma, pappa, son är dövstumma och dottern har inget funktionshinder. Och deras liv och komplikationer i det. Det är skratt, det är gråt. Farsan, han är också bästa manliga huvudroll och han är dövstum på riktigt. Ja, den är helt magisk.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.
Var din mamma eller pappa bra på matlagning?
Ja, det beror ju på om du frågar, vem du frågar av dem. Frågar du mig, enligt pappa så var ju han, när han lagade käk, och det var ungefär 1 av 10 gånger, så uttryckte han sig Paul Bocuse, släng dig i väggen.
Oj, jäklar.
Men han hade paradrätter, tortellini alla panna typ, med purjolök och bacon i. Det tog några omgångar när han lagade den att han kom på att han måste tvätta purjolöken. Så de första gångerna vi åt det där så var det ju grusfest. Och det ska vara mycket grädde och smör, det gillar han. Och sen hade han ju självklart falukorv i ugn, pyttipanna och etc. Men mamma har ju alltid haft en stor passion. Hon jobbade på Bonniers alla år och hade bra tillgångar till mattidningarna. Så det fanns ju alltid nya allt och mat hemma. Och problemet, om man säger då, kvinnorna runt mig, mormor träffade aldrig, farmor och mamma då, som var matförebilder för mig skulle jag säga, så lagar ju farmor alltid samma mat, medan mamma skulle egentligen laga något nytt. Och när man lagar något nytt så är det ju sällan det speglar av sig för mig vad mamma lagade. För det blev ofta gott, men det blev ofta, eller ofta, det hände ju att det inte kanske blev 100% heller liksom. Men mamma har ett stort matlagningsintresse som har då, och farmor också, som har smittat av sig på först mig och sen naturligtvis min brorsa och framförallt då matlagningsmässigt min syster. Brorsan jobbar ju med restaurang och har gjort hela sitt liv. Syrran är ju, hon jobbar på Fatser och hon har ju varit med både Sveriges mästerkock och Hela Sverige bakar, och hon drömmer om en karriär inom det här, det tror jag. Mm.
Min äldsta son, vi krigar lite också om det här med att han tycker att jag lagar samma rätter hela tiden. Så att det lät ju toppen med en mamma som lagar nya rätter också. För det kan ju bli lite tråkigt att få köttfärslimpa för många gånger i veckan.
Så jävla gott med köttfärslimpa. Fylld med, det gjorde morsan ibland. Det är en av grejerna jag kommer ihåg. Det var, den var proppad med så här ost och bacon. Och så var det tomater på toppen. Och så ännu mer ost. Och så potatismos till det. Mm.
När liksom var det första gången du satt dina händer liksom i en kastrull, höll jag på att säga. Men när började du laga mat hemma?
Ja, det vet inte jag riktigt. Farmor har ju berättat att jag gick och ryckte i kastruller och kokade och kokade och stod vid spisen redan när jag var jätteliten. Men det första jag lagade, det vet inte jag. För att det som man ska veta är att jag var jättetrulig med maten fram till egentligen tonåren. Jag vet inte om mamma och pappa köpte dåliga köttbitar hem, men jag tuggade och tuggade och tuggade, tyckte inte kött var alls kul. Jag gillade färdig tuggad mat liksom, och var väldigt enkelspårig med maten. Men sen hände det ju någonting, jag vet inte om vi pratade om det förra gången, men min morfar dog och mamma ärvde några kronor. Jag ska inte säga att vi kommer från en fattig familj, men en medelklassfamilj. Mamma var sekreterare och pappa sålde kläder här nere på Rådmansgatan. Och mamma jobbar ju som sagt för sekreterare för Bonniers hela sitt liv, arbetsliv. Och pappa körde taxi för att vi skulle kunna ha kvar huset som mamma hade ärvt av morfar. Så vi hade ju liksom inte överflöd att åka på resor. Så när morfar gick och dog så blev några kronor över och då kunde vi åka utomlands första gången. Så första gången jag var utanför Norden, ska jag säga, var när jag var 14 år och gick och funderade på vad jag skulle bli. Och där och då så gick vi också på restaurang varje dag. Jag tror inte att det var några fancy restauranger, men jag har bara... Vet man, jag har alltid varit en lite ängslig har jag alltid varit, tills jag kommer på vad det är jag vill. Och då får jag magkänslan och så går jag på den. Och jag kommer aldrig glömma den magkänslan jag fick på Mallis 1989. Att jag ska bli kock. Det är det jag ska bli. Sen var det full fart framåt.
Vad var det just på Mallis då? Var det som gjorde så här att nu ska jag bli kock?
Men mat vart spännande. Och jag lovade mig själv att jag ska aldrig tycka någonting är äckligt utan innan jag provat det. Och med den inställningen så har jag inte egentligen stött på någonting som är äckligt. Jag skulle inte få för mig att äta insekter, aldrig. Jag skulle inte få för mig att äta råtta eller någon, ja, kanin är väl en gnagare kan jag tycka är jättegott, men hamster eller något sånt där, marsvin är det man äter i Sydamerika, men nej, det är inte min cup of tea. Jag har ett förakt mot råttor. Jag tycker de är jätteäckliga. Sen så kommer ju Ratatouille som jag varit helt förälskad till, så då blev det lite. Alltså Ratatouille är helt fantastisk. Den ser jag flera gånger om året. Jag tycker den är helt magisk.
Jag har hört att du som är expert då, att när man ser restaurangköket och att det är liksom på väldigt detaljnivå, så har de gjort allting som hänger i köket är liksom väldigt realistiskt.
Ja, det är ju Thomas Keller. Vet du vem det är?
Jag har hört talas om honom.
Ja, han är väl USAs kändaste kock. Ja. Det är han som ligger bakom liksom hur man har tänkt i det här franska köket. Han har ju då French Laundry och Percé och kedjan kan man väl säga, Bouchon, som är ett franskt brasserie. Han är ju hur stor som helst.
Men har han varit involverad i själva produktionen då? Så att
ja, sen finns det en film som han är också involverad i som man kan titta på så om man gillar mat, och den heter Spanglish. Jag skulle säga att det är när Adam Sandler är typ trestjärnig krögare, och då har han också satt upp liksom kulisserna för i den filmen. Men framförallt det man ska titta på som man ser att det är en kock som har tänkt till, det är när han kommer hem efter service på kvällen. Jag tror att det är en BLT han gör som är sån matporr, om man får säga det. Och skär den och gulan rinner ut, och sen så tar han ut en stor kall bärs som är så här frostig, härlig. Och jag bara känner igen mig som krögare. Så där, det är ju så där man lever. Mm. Den är jättebra, den filmen också. Och Adam Sandler kanske inte har gjort de bästa filmerna. Men det där är en seriös satsning och en jättevälspelad film.
Vi får många tips här på
ja, titta. Sen har vi ju Dinner Rush. Om man gillar det här. Om man gillar The Bear, har du sett den nu?
Jag såg första avsnittet och fastnade inte, men jag har hört så många som tycker om den, så jag ska fortsätta.
The Bear tycker jag, jag har sett första säsongen nu och jag tycker, jag gillade verkligen slutet. Den fick till och med en tår på slutet. Men jag blir ju, det är lite lätt överdrivet men ändå ganska snyggt, men man blir ju superstressad. Jag får ju panik av alla liksom grejer som händer i den serien. Men Dinner Rush som gjordes på 90-talet, som är italienska Little Italy i New York utspelar sig, den är riktigt häftig. Det är nog, tycker jag, den fortfarande. Och sen har vi Chef också, absolut. Den är också magisk. Sen den här Burnt, den tyckte jag var lite överdriven med, ja, vad heter den snyggingen? Bradley Cooper.
Om du tänker lite mer modernare film då, The Menu, den måste du ha sett
antagligen. Ja, absolut. Ja. Den sägs ju att på grund av den filmen så når man ner, men det kanske bara rykte. Mm. Den filmen gjorde ju att är fine dining död. Det ska man ju veta. men någonstans så fine dining scenen har ju liksom har ju nästan lite slagit knut på sig själv. Vad är en matsalsupplevelse eller är en teater? Och där tycker jag ju fortfarande liksom klassiska ställen är med den här lyxkänslan som typ Le Louis Cannes i Monaco är oslagbara. Francen gör ju otroligt bra också, även om det är lite teater. Det är fortfarande mat. Men det är väl det han Ralph Fiennes, han skjuter sin souschef där, eller sin liksom, ja, det är extremt, men det är också det är ett stort jävla fuck you till fine dining i hela filmen, och det tycker inte jag de är värda i fine dining scenen även om man kan få sin tankeställare att hur långt ska man dra det.
Jag har någon kort fråga här till på din ungdom. Popidoler och sådär, och musik på den här tiden när du var lite yngre. Är det någonting som du vill säga något om?
Absolut. Jag kan väl säga att jag... Ja, men musik har inte varit något så här jättestort för mig. Jag lyssnade lite på Pet Shop Boys. Elvis har jag alltid älskat. Men jag och min kompanjon är ju till exempel Ying och Yang.
Klas.
Mm. Han är också bland det intelligentaste jag har träffat i hela mitt liv. Han är du vet, tolkskolan, han är enorm alltså. Han har alltid 7-8 böcker igång samtidigt hemma för att underhålla sin hjärna när han kommer hem på kvällen. Och du vet, hålla 7-8 stories i huvudet för att han kommer hem och känner för vilken bok ska jag fortsätta med. Den intelligensen besitter inte jag. Inte på det sättet. Men det mest kommersiella han lyssnar på är Bruce Springsteen. Och jag älskar ju Bruce Springsteen. Men han lyssnar på en låt som kanske sju har hört talas om. Han är så svår, va? Mm. Men medan minst tycker jag storhet, om man får prata gott om sig själv. Det har alltid varit, vad gillar många människor? Hur ska jag trollbinda många människor? Och det är inte bara film... Som till exempel, jag tycker det är kul att lyssna på Melodifestivalen. Och vet du vad, jag kan nästan alltid gissa vem som kommer vinna innan de börjar sätta igång med poängsättning. För att jag är väldigt, det är min styrka, att väldigt folklig. Det har alltid varit. Men Pet Shop Boys var stora för mig. Sen självklart kommer jag aldrig glömma när jag dansade med Frida när jag var, jag tror 12 år, och lyssnade på Carrie. Alltid haft en förkärlek till stora ballader har jag alltid haft. Idag lyssnar jag i stort sett uteslutande på filmmusik. Skulle jag säga 90% av det jag lyssnar på. Jag brinner för de stora kompositörerna som Hans Zimmer och bortgångna Ennio Morricone, som kanske var den största av dem alla. Alan Silvestri, etc. Jag är en klassisk, och även Mozart och Bach och Beethoven och sådär, det är vad jag brinner för.
Jag är inte riktigt klar här med skolan, alltså det gick ju väldigt bra för dig på kockskolan. Du Var det så liksom att din pappa, har jag förstått, han var lite så här skeptisk till att du valde kockskolan. Ville han att du skulle bli någonting annat? Eller?
Har jag sagt det?
Jag tror det, men du får ta tillbaka
det. Nej, men pappa var väl, hade väl större tankar om att jag skulle gå någon akademisk utbildning. Och det har jag ju fått hört att brorsan kanske blir det, annat än lökhackare. Liksom. Det är det jag har fått leva med. Men pappa var ganska hård, liksom. Han var ju aldrig nöjd. Och det måste han ha fått av farmor, för hon var också den... Liksom, hon hade svårt att visa känslor. Jag tror det är mycket tragiska grejer som hänt i hennes liv som gör att... Men självklart känner man hennes kärlek. Farfar fick man ju å andra sidan väldigt mycket mer kärlek. Farfar var ju allt för mig. Men han var väl kanske inte riktigt nöjd med det. Men det är egentligen ingenting som uttalar, utan det är mer av min känsla.
Ja. Men han måste ju ändå tycka att det var häftigt när du gick ut som kursrätta då med över 230 elever.
260 elever var det som gick ut samtidigt. Och jag höll då avslutningstalet och fick ett diplom där det står att jag var kursrätta i såväl teori som praktik.
Den tiden då, efter kockskolan till tiden när du började jobba på Rollkök, var du har varit utomlands, jobbat på massa ställen runt om i världen. I Sverige också?
Ja, alltså från kockskolan så fick jag ju anställning på Ulriksdals värdshus.
Mm.
Det var det, eller så fick jag anställning på Eriks bakficka som hägrade. Men jag valde Ulriksdals värdshus, för det var ju ändå då i början på 90-talet kanske det finaste etablissemanget vi hade tillsammans med Operakällan. Men det, Ulriksdals var ju fortfarande en stjärnkrog och det var inte Operakällan. Och... Karl-Heinz Krycken i köket och Lauri Nilsson som häftig källarmästare. Det var en bra skola, men det var ju också väldig penalism som gjorde att jag funderade på och överhuvudtaget lägga ner. Jag behöver positiva vibes runt mig för att jag ska komma igång. Och jag vill höra att jag är duktig. Och det har jag alltid tagit med mig och försöker att ge till mina anställda. En glad kock är en bra kock. Vuxna människor behöver inte höra att de är dåliga. Den här militära disciplinen, det är helt värdelöst. Självklart ska det finnas disciplin.
Men kärlek och glädje.
Kärlek och glädje och bra energi.
Du hade ingen hjälp av att du liksom ändå var stor och liksom, de var taskiga ändå liksom. Det var hjälp.
Ja, nej, men jag blev ju nedtryckt i fötterna och fick höra att jag var helt värdelös och jag skulle hänga mig och gå ut, ställ dig vid sidan om och titta hur jag gör. Du kan inte etc etc. Och då sökte jag mig till gondolen. Eller då sökte jag mig till Eriks bakficka. Det var en fantastisk källarmästare som hette Gunnar Ström som var då kompanjon med Erik Lallerstedt som hade erbjudit mig det här jobbet. Och då sa han så, nej, för jag har ingen plats på Eriks bakficka, men vet du vad, du kan få hoppa in i kallskänken uppe på gondolen. Och där hoppade jag in och där fanns det min närmaste chef då, Kajsa Forsberg hette hon då, men idag heter hon Kajsa Axbåge. Hon såg mig och såg vad jag behövde och det vart så roligt igen och så kämpade jag på där tills det var dags för det militära och det är en historia i sig där jag lyckades ta mig från kockskolan, tävling upp till Karlskrona, fick fartygschefens personliga kockplacering som är nog det häftigaste kockjobbet du kan ha i lumpen, i alla fall då, för det finns inte längre. Men då hade jag en eget kök och servade chefen och kungen när han var ombord. 14 platser, vinrum som du fick beställa eller bestämma vinerna till och fria tyglar.
Det låter som en dröm. Alltså.
Ja, men det var ett år. Det var så nyttigt för mig. För jag pratade väldigt mycket om att man som kock måste lära sig att laga mat A till Ö. Och det menar jag att du börjar hacka löken och sen äter du maten. Att uppleva det för att veta vad du håller på med. Det var ju väldigt... Eller servera maten. Kanske inte behöver äta den, men servera hela vägen. Restaurangkök är uppbyggda på att Du lagar stora kvantiteter av saker och ting och sen så sätter du ihop rätterna under service. Och det behöver du egentligen inte ha någon matkärlek för. Men att brinna för råvaror och veta när råvaror blir tillagade på bästa sätt. Det var jättenyttigt för mig ett år att stå och laga hundratals menyer och testa mig själv när jag var i mina 20 liksom.
Mm. Fick du så här feedback så här, idag var det extra gott och ja, men liksom att du, när du serverar någonting på båten liksom, så kom de. För det måste ju vara så att det, ena dagen så är det helt okej och nästa dag så är det...
Ja, men absolut. Och chefen som jag fortfarande har kontakt med, Harald Avransson, kommendörkapten Harald Avransson, han är ju pensionär idag. Vi är goda vänner fortfarande. Han gillade ju verkligen mat och hela tiden feedback till mig. Och sen alla officerare och kadetter och sånt som var ombord och fina människor, absolut, som när vi kom till kaj. Nej, men verkligen nyttigt. Mm.
Har du någonting mer som kan vara värt att prata om innan rollkök-starten så att säga?
Ja, nej, men det som pappa har gett mig, det är ju att man ska vara korrekt, artig, snyggt klädd. För då placeras du alltid helt naturligt som en bättre människa. Med de tipsen fick jag på 90-talet. Och det har ju tagit mig väldigt långt med de grejerna. Och det som jag kanske har fått av andra då, det är ju att man ska ha positiv attityd och ett leende tar en längre också. Och man vet aldrig när man träffar en person som kan betyda någonting för en. Jag kommer inte från några pengar, men där stod jag var i Frankrike, jobbade på två enstjärniga i Paris, tog ett sabbatshalvår och kom ner till den svenska vingården i Provence som ägdes av Vin och Sprit. Och påsken år 2000 så kom fyra personer som förändrade mitt liv, i alla fall två av dem, och utan att jag visste vilka det var. Och det var Antonia Axelsson Jonsson och Göran Enfelt som har varit mina skyddsänglar och sett till att vi har kommit igång, jag och min kompanjon. Så henne är jag tacksam för resten av mitt liv.
Och inte bara du, det är Francen och Urban Deli och det är många som kan tacka henne.
Ja men Björn har lärt sig av de bästa.
Tystnad, tagning!
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.